Ja, då är sista passet vi ska köra tillsammans och få se om vi hinner. Ja, det här hinner vi färdigt, men om vi hinner någon ny psalm, det tror jag inte. Jo, det här svåra som vi var inne på då, att Gud har bestämt mina dagars, tror jag själv då inte som att det är bestämt att den dagen ska jag dö. Av vissa, det är en problematik. Jag tror att Gud har vet om våra livslängder, så va, men inte på det sättet att det är förutbestämt. För det skulle vara väldigt svårt att förklara ett självmord till exempel. Var det bestämt att den unga mannen skulle hoppa ner från Älvsborgsbron just den dagen? Nej, det var naturligtvis olyckliga omständigheter. Eller att något spädbarn dör redan i foster, som foster, som spädbarn, medan andra klarar sig. Det blir väldigt svårt att renodlat bara tänka sova. Att bara säga att ja, det var ändå bestämt. Utan det finns ett personligt ansvar, det finns omständigheter i en trasig värld som gör att vi inte kan förstå det här helt ut. Jag tror man får vila där. Jag fattar inte detta. Man ber för två sjuka människor, en blir frisk och den andra dör i sin sjukdom. Så det är ett mysterium. Och då får man liksom lägga det, okej, Gud, du vet allt, jag förstår inte det här. Och det är precis hur David reagerar också. Han säger, det här är för högt för mig, jag kan inte begripa det här. Vers 17, hur outgrundliga är inte för mig dina tankar? Och hur stor är inte deras mångfald? Jag får inte grepp om det här, säger han. Och så tar han bilden av att jag skulle gå ner till Orsasjön, för det finns någon sandstrand här nere förmodar jag. Och vi säger och räkna sandkornen runt hela Orsasjön. Om man skulle göra det, börja räkna och se 1, 2, 3, och jag skulle hålla på hela dagen, jag skulle somna och jag skulle vakna och jag skulle fortfarande vara kvar hos dig och hålla på och räkna. Och detta är en bild på Guds mångfaldiga tankar. Jag skulle aldrig klara av mig, jag höll på hela mitt liv. Jag skulle bara täcka av några meter på Orsa sandstrand. och ändå inte vara färdig. Så stor är du Gud, och en sån mångfald är dina tankar. Så då får man tänka så här. Det är bättre att njuta av stranden än att hålla på och räkna sandkornen. Det är bättre att njuta av livet även om man inte förstår allt. Man måste inte förstå allt för att kunna njuta av det. Man måste inte förstå allt för att kunna glädja sig över det. Och det tror jag Guds ord vill uppmuntra oss till. Gläd dig av måltiden. Du förstår inte hur smaklökarna och allt det här fungerar. Och alla vitaminer som går in i din kropp. Och hur allt, matsmältning och allt fungerar. Ska man hålla på och tänka på det hela tiden, då skulle man inte kunna njuta av maten. Utan Gud säger, njut av maten. Och låt mig ta hand om resten. Liksom. Så vi får ibland låta Gud vara Gud. Du är outgrundlig, men icke desto mindre, tack för att det är så fint väder idag. Och njut av den här dagen, säger Herren. Det den har du fått som en gåva. Så David irriteras inte över att han inte kan fatta eller förstå. Han tvärtom gläder sig över insikten om Guds storhet. Så man kan tro på Gud och glädja sig över Gud även om man inte förstår honom. För det går inte att förstå fullt ut på något sätt. Vi förstår bara ett stycke, står det i vår kunskap, är ett styckeverk. Vi ser som i en dimmig spegel. Vi ser bara en liten del av verkligheten. Och Paulus skriver ju också, vad inte ett öga har sett. Det är för att det inte går att se med fysiska ögon. Och vad inte ett öra har hört. Det är för att det inte går att höra med fysiska öron. Och vad ingen mänsklig tanke har kunnat tänka. Det är för att vi kan inte tänka de tankarna. Det har Gud berett åt de som älskar honom. Så det blir en överraskningens dag. Och även om Gud skulle vilja förklara det här. Roland, okej, jag ska försöka förklara då det som du frågar efter. Och han skulle börja, Du vet, det är lika svårt att förklara de här sakerna som om du skulle förklara en Mozart-symfoni för en döv människa som aldrig har hört ett enda ljud. Hur gör man det? Hur förklarar du en Mozart-symfoni för en döv människa? Du kan inte ens förklara gubben Noak. Hur förklarar du? Vi hade i vår församling en blind man. Och jag sa till honom, om jag säger till dig att Sveriges flagga är blå och gul, vad säger det dig? Ingenting. Hur förklarar man regnbågen för en blindfödd människa? Så även om viljan finns att jag skulle vilja förklara, så går det inte. För att det finns inte den begreppsapparaten i vår nuvarande konstitution. Så kanske Gud egentligen skulle vilja förklara. Men han vet att du kommer ändå inte att fatta. För det finns inte begrepp som täcker in människotankar som kan tänka Guds tankar. Det är ungefär jobbsproblematik. Va? Jobb kräver Gud, förklara dig. Förklara dig. Jag har inte syndat medvetet. Varför ska jag behöva lida på det här sättet? Gud svarar inte på jobbsfrågor. Vad gör Gud? Han säger, Jobb, vad var du när jag lade jordens grund? Vad var du då? Du vet väl det, hur man fixar moln, hur man fixar regn och allt det här. Ett helt kapitel om kosmologiska företeelser som övergår vårt förstånd. Och så går han in i djurvärlden och växtvärlden. Är det du som bestämmer hur många månader gethonan ska gå dräktig? Är det du som har gett hästen dess muskler? Är det du som har lärt örnen att svinga sig så högt upp i luften och se sina byten långt nere på marken? Och han tar med Jobb in i en naturhistorisk exposé och med hjälp av det som finns i naturen påvisar han att du förstår inte ens de där grejerna som du kan se med dina ögon. Hur skulle du då kunna förstå mina tankar? Men om du kan ha tro för mig att jag ligger bakom den här fantastiska skapelsen, kanske du också kan ha tro för att jag ligger bakom ditt liv. Och Jobb säger till slut, hjälp. Jag talade oförnuft vad jag inte begrep. Nu har jag verkligen fått se det ansikte mot ansikte. Liksom. Förut hade jag bara hört rykten om det. Jag kände det inte på djupet. Så utan att ha fått svar på sina direkta frågor så har frågorna drunknat inför insikten om Guds storhet. De bara försvann liksom, när han insåg hur stor Gud är. Vilka dumma frågor jag ställde. Ja. Så lite grann där får vi kanske vila och njuta av stranden utan att vi vet hur många sandkorn som finns. Jag förstår inte allt det med min bild där. Va? Vers 19. Nu kommer vi över på den här svåra biten i psalm 139 som man ibland när man läser den här underbara psalmen väljer att bryta där. Va? För nu kommer det såna obehagligheter som ingen tycker passar in här. Va? Men då ska vi försöka ge oss i kast med det här så rättvist vi kan. Ja, vi kommer inte vers 19 där börjar det. De sista sex verserna alltså. Gud, att du ville döda de ogudaktiga. Låt de blodtörstiga vika från mig. Så får man inte säga David. Och nu måste vi ta upp det här och ta det på allvar på något sätt. För det finns fler än den här salmen som har hämndmotiv i sig som vi tycker att vi skäms lite för att det står där. Och då har jag några punkter som ni har fått i era blader också. Ni kan ju ta fram den sidan i de utgåvorna som ni har fått. Det står överst. Eller har ni inte fått det? Problem med saltarsalmer som innehåller hämndmotiv. Vi ska titta på de punkterna. För det första. Det här är poesi. Och det handlar inte om personligt hat eller personlig indignation riktad mot vissa människor som alltså David på något vis känner, utan det är en bön om att Gud ska ta sig an Israels fiender. Vi ska komma ihåg att här är en teokrati. Alltså, Gamla testamentet hade ett gudsfolk som bodde inom givna geografiska gränser där den enda sanna guden skulle tillbedjas. Och därför, det orsakade en provokation i andevärlden. Det bodde folk runt omkring som tillbad andra gudar. Och när den sanna gudstillbedjan upprättades så provocerade det andra folk och deras gudar. Och det uppstod en strid så att säga i andevärlden, men som utspelades på fysisk nivå. Vi har samma kamp att utkämpa i nytestamentlig tid, men då heter det inte mot kött och blod utan mot andevärldens första väldigheter. Den kan vi ha att utkämpa. Efesierbrevet 6, inte mot kött och blod. Vi har inte att slå vakt om givna gränser. Utan var helst vi befinner oss på den här jorden finns Guds församling. Och vi kämpar samma kamp som gamla Israel, men på ett renodlat andligt plan. Men i gamla testamentet så utkämpades den kampen också på det fysiska planet. Så när fienderna trängde in över Israels gränser så var det i Israels ögon en provokation mot Israels Gud, som hade gett detta folk dessa gränser att leva inom. Och därför så skedde striden också på det fysiska planet med vapen, riktiga vapen och hästar och vagnar och allt det här. Förstår ni den skillnaden? För den är viktig att ha i bakgrunden när vi läser det här. Och Gud hade sagt redan till Abraham: jag ska göra dig till ett stort folk. De som välsignar dig ska jag välsigna. De som förbannar dig ska jag förbanna. Så det var en princip nedlagd i förbundet med Abraham. Eftersom det här var Guds folk skulle alla de som respekterade det också bli välsignade. Men de som inte respekterade att detta var Guds folk skulle få bära konsekvenserna i negativt avseende. Så David egentligen här hänvisar till förbundet med Abraham. Gud, gör som du har sagt. Låt Israels fiender drabbas av din vrede. Du har ju sagt det. Så det är inget nytt som David hittar på här, utan han vädjar till Gud att Israels fiender, att Gud ska ta hand om dem, som han har sagt att han ska göra. För lägg märke till hur det står senare i vers 20. De har fört dina städer i fördärv. Alltså, David identifierar sig så med Gud, va? Att Guds fiende blir Davids fiender. Hur kan du tillåta att de förstör dina städer? De här ogudaktiga. Att de ödelägger ditt land. Att de angriper ditt folk. Att de talar om dig med svekfullhet i sinnet. Han blir alltså upprörd. Han blir moraliskt indignerad att det finns människor som kan gå emot en sån underbar Gud. Som kan ta sig rättigheten att sparka på den Gud och den Guds folk som har skapat allt, som vet allt och finns överallt. Han tar alltså så helt Guds sida, men han reagerar på ett mänskligt sätt. Det gör han med poesins språk här, va? Men han blir arg över att det finns människor som dristar sig att gå emot Gud. Blir vi det? Är det fel att bli heligt vred när Guds namn förtrampas? Och när du ser någon misshandla ett barn, är det fel att bli arg då? Det var någonting av den där heliga vreden som David kände alltså. Så här får det inte gå till, Gud. Sätt ett stopp på det här. Se till att dina fiender måste ge vika. Det var en helig indignation och en nitälskan för Guds namn och Guds folk och Guds rike som de uppfattade det på den tiden. Och sen var han poet. Och alla poeter har frihet under Gud att uttrycka sina känslor på ett ofta mycket drastiskt och märgstarkt sätt. Det betyder inte att Gud säger att det var väldigt bra uttryckt, David. Utan Gud låter David uttrycka det på det sättet som var naturligt för honom, med denna aggression, detta utspel Så de här psalmerna är ju människors desperata rop på rättvisa. Och tänk om han hade censurerats på något sätt. David, nu får vi lugna ner oss lite grann. Ta igen det några timmar så får du komma tillbaka och skriva resten av psalmen. Han låter David få ge utlopp för de där känslorna som han ärligt hade. Han var verkligen upprörd över att det fanns människor och arméer som tågade in och förstörde Judas städer. Fattar de inte att Gud är helig? Fattar de inte att Gud vet allt? Att han finns, att han är deras skapare? Så punkt 3. När den poetiska formens natur, den får gärna använda bildspråk, alltså medvetna överdrifter. Hyperboler kallas det där, va? Och inte uppfattas bokstavligt. De är inte avsedda att uppfattas bokstavligt. Oh, att du ville dräpa alla ogudaktiga. Slå ihjäl alla ogudaktiga. Det är en medveten överdrift. Och vi använder själva dagligen liknande talesätt. Alltså du står vid bussen och bussen är försenad och du säger till någon som står bredvid dig: här har jag stått i evigheter och väntat. Ja, vad evigheter? Va? Hur länge då? Ja, 10 minuter. Så vi gör sådana här medvetna överdrifter för att liksom förtydliga att vi är verkligen upprörda. Och då får vi inte ta det bokstavligt. När David säger så här, så det är vad han drar till med för att ni ska förstå. Vi ska förstå att han är verkligen upprörd här. Så det är känslorna som talar. Och känslorna blir språket och då blir språket starkt. Och just hebreiskan är alltid så här väldigt direkt och konkret. Inte abstrakt och allmängiltigt, utan det är rakt på sak liksom. Så författarna ville kommunicera sin desperation. Den är alltså saltarbilderna är ju lika vilda när det gäller positiva känslor. Himlen var glad och jorden fröjde sig. Träden ska klappa händerna och havet ska brusa och sjunga. Så kan man väl inte skriva. Finns det inga träd som klappar händerna? Men jo visst, poesin välkomnar det här bildspråket. Och vi förstår det. Det är vackert. Men det är inte meningen att det ska tas bokstavligt. Så det måste man också ha med sig. Punkt 4. Oftast uttrycker de här psalmerna en äkta passion för rättvisa och rättfärdighet. Inte som en täckmantel för hembegär. Kanske vi skulle behöva känna lite mer av den indignationen över ondskan på jorden. Och i Gamla testamentet så var det ofta så att man fått lära sig att Guds rättvisa måste skipas. Gud ska döma det onda. Och man skilde inte på synden och syndaren. Utan ska Gud straffa synden, då måste syndaren åka dit. Så vi får tänka på att vi lever efter Kristus. Det var 1000 år före Kristus. Det var 1000 år före bergspredikan som det här skrevs. Det fanns inget ord om att älska din ovän, bed för dem som följer dig, som Jesus kommer och för in, va? En helt ny dimension. En del av de här psalmerna talar profetiskt om Kristi lidande, om den som skulle förråda honom och hur illa det var att förråda Kristus, psalm 69. Jag går ner till punkt 7 på de här bladen. När vi som kristna fått lärt oss medlidande med syndare men avsky för synden, så var det inte på det sättet riktigt i Gamla testamentet. Och därför så riktar man sig mot dem som utförde gärningarna istället för att själva avskyn för gärningarna. Men vi vill ogärna liksom, vi vill försöka hålla sär att Gud älskar människan men inte vad människan gör. Men vi får heller inte glömma då att Nya testamentet också har väldigt allvarliga ord till de som utövar orättfärdighet. Det är inget söndagsskolspråk där heller. Från Jesu egna ord För den som förled en av dessa mina minsta guldbettan, en kvarnsten, hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Det är skarpa ord. Och uppenbarelseboken är tydlig i sina beskrivningar av Guds domar som ska komma över jorden på grund av orättfärdigheten. Och vi har fått lära oss att bedja. Fader vår, tillkommer ditt rike. Ske din vilja som i himlen så på jorden. Vad skulle det innebära om Guds vilja började ske klockan ett idag? Totalt sett. Skulle du och jag också behöva stiga åt sidan? Om allt ont skulle bort. Vi är ju alla kapabla att bidra till den totala ondskan på något sätt. Så Gud håller tillbaka det här. Och allt ont ska en gång komma under Guds dom. Det är sant. Men det är lätt att säga att ja, då ska Gud ta hand om sådana som hittar. Vad skönt. Men var ska Gud dra gränsen? Ska han ta hand om skvallret som vi är kapabla till lite då och då också? Eller hur långt får Gud gå i sitt borttagande av allt ont? Så vi tycker det är hemskt. Så här får man inte säga. Men David identifierade sig så. Han nitälskade sig för Gud och Guds rättfärdigt. Jag hatar dem som hatar dig. Och det var inte personligt. Det var inte ett personligt hat mot vissa människor. Han bara kände ondskan i världen. Hatar jag? Det är för att det är ett uppror mot dig, Gud. Jag talade med en man som just hade blivit kristen. Och han sa så här: är det något fel med mig, sa han. För nu när jag, efter jag blev kristen och läser tidningar, så mår jag mycket mer illa än innan jag blev kristen. Vad är det för fel med mig? Ja, det är helt sunt, sa jag. Du reagerar mer på ondskan nu för att ha fått den heliga ande boende i dig. Så lite grann mer av den här hållningen är inte fel att ha. Att känna, nej, jag är inte hemma i den här världen. Den här världen vill jag inte stanna i för evigt. Liksom. Det är för mycket ondska här. Och vi ska ju känna ett främlingskap, eller hur? Vi kanske skulle känna lite mer som Lot kände. Vet du, det står i andra Petrusbrevet att Lot mådde väldigt illa i Sodom när han såg all orättfärdighet om Kristus. Han mådde illa ända in i själen, står det. Mår vi ju illa? Eller liksom, har vi vant oss vid att det onda ska ha en inregistrera sina segrar ständigt? Och barn fara illa och fattiga saknar mat. Vi ska må illa. Det finns en berättigad gråt som vi ska gråta. Jesus sa, saliga är ni som gråter nu. Det är på sin plats att sörja över att världen ser ut som den gör. Vilka ska bära den sorgen om inte Jesu lärjungar? Så det ligger en kallelse i det här också. Var finns vår nitälskan? Var finns vår glöd för sanningen och rättvisan? Var finns vår upprördhet över att barn far illa? Och att det är så mycket orättvisa i världen? Det är inte fel att känna lite grann mer av den här avskyn inför det som är ont. Sex ting är det som Herren hatar, står det plötsligt i ordspråksboken. Sju ting som han avskyr. Och så står det, stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, den som vållar trätor bland bröder. Avskyr Gud. Avskyr vi det? För det står om den som älskar Gud måste också hata det som Gud hatar. Så det är inte fel. Man kan inte bara släta över och vi ska älska, allt ska vara så bra. Och det är inte Guds hjärta. Gud är en nitälskande Gud som vredgas över att ondskan tar sig utrymme på jorden. Det är Guds jord. Det är min jord, säger Herren. Och när Israels folk inte höll sig på rätta vägar i det land han hade gett dem, då tog han bort dem från landet. Då sa han, ni kan inte få vara kvar i det land som jag har gett er. Det var mitt land. Jag gav er det. Och när ni inte vandrar på mina vägar, utan ni ni utför det som är styggelse och orena landet, då måste jag ta bort det från landet så landet får vila från era orenheter i 70 år. De hade struntat i sabbatsåret. Struntat i Guds lagar. Okej, då tar jag bort det så landet får vila. Och så får jag tala ut med er i enrums här i Hosea. Jag får ta ut er i öknen och prata med er öga mot öga. Så att ni ändrar er och får komma tillbaka till landet. Och det åstadkom fångenskapen. Att efter fångenskapen förföll aldrig mer Israel till avguderi. Och det var ju det som var grundorsaken till fångenskapen. Nå, detta var Davids... Nu har han styr sig sin upprördhet. Utan att försöka förmildra orden alltså. Han har gjort det. Men salmen är inte färdig med det. Titta hur den slutar. Vers 23 och 24. Ja, Herre... För allt i världen, pröva mig. Pröva mig. Hur är det med mig? Känn mitt hjärta. Känn mina tankar. Kolla hur jag har det egentligen. Så inte jag är på samma olyckliga väg. Utransaka mig. Gräv ner djupt i mig igen, Herre. Och se till, om jag är på en olycksväg, tala om det för mig. Och led mig på den eviga vägen. Så ödmjukt slutar han med att säga, jag vill veta att inte jag är fel på något sätt. Så pröva mig, lys genom mig och se till att jag är på rätt väg. För jag vill inte vara någon annanstans, jag vill vara på rätt väg. Så efter detta vredesutbrott så slutar jag väldigt ödmjukt ändå. Och hoppas vi kan ha lite mer förståelse för David satt att uttrycka sig. Nå, men ni har kanske frågor. Något ni funderar över när det gäller den här salmen. Sen var jag ju tvungen att klämma till med sex verser också för att salmen skulle få balans. så att han hade det trycket på sig att nu måste jag ha sex verser om min nitälskan för Guds heliga namn. Och så blir det de här fyra verserna och sen blir avslutningen avslutas med en bön för honom själv. Ja, då mina vänner tror jag vi... ligger rätt så bra till i tiden och jag hade tänkt en till psalm här nu om 5 minuter. Men det får väl räcka för den här gången och tack så mycket för er uppmärksamhet och hoppas att ni har fått del av Guds välsignelse. För det vill Gud förmedla till oss. Tack och lov. Gud välsigne.
Det finns ett underbart djup i Guds ord, i Guds tankar, i det som vi har fått, det nedskrivna ordet. Det finns bottnar i det, det finns djup som inte vi ser vid första åsynen. Och här har vi fått öppnat lite grann utav det. Det var underbart att få sitta med de här lektionerna och lyssna till dig, Roland. 13:e versen här i den här salmen tar jag åt mig speciellt. Och så märkligt att han då tar upp njurarna bara. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag har fått ha förmånen att syssla lite med njurarna i min yrkesutövning. Och det här sammanvävde, det är så exakt vad han har gjort. Just njurarna. Jag vet inte något organ som är så sammanvävt. Ni förstår, varje njure består av 1 miljon små njurar. Som är sammanvävda med blodkärl dessutom då. Så att ett blodkärl kommer in till en sån här liten del njure, en av de här 1 miljonerna. Och så delar det, trycks då en del av vätskan i det här blodkärlet in i den här njuren. Och så går det i en kanal ner in i den här njuren som vi ser som den här klumpen. Och där följer det här blodkärlet med sen ner och bildar ett nätverk runt just den där lilla kanalen. Så vänder det tillbaka upp igen och kommer tillbaks till sitt ursprung nästan. Och där känner det här blodkärlet av en gång till. Hur är nu sammansättningen på den urin som är inne i den här kanalen? Ett oerhört fint samspel här. Skulle inte det här fungera så skulle vi antingen torka ut eller drunkna i oss själva. Den här njuren bildar varje dygn ungefär 200 liter urin. Tänker, om inte det skulle tas tillbaka igen i det här kopplingssystemet så skulle vi torka ut illa kvickt. Eller få sitta under vattenkranen och dricka hela dagen. Och om det vore så att det inte skickade ut rätt mängd vatten så skulle vi på sikt istället drunkna i oss själva. Du sammanvävde mig. Oerhört fint. Och David, han visste inte vad han talade om. För han hade aldrig sett det. Men han fick det. Jag har suttit och tittat på det här i mikroskop. Och sett hur det rinner i de här kanalerna. Och det är så oerhört fint gjort. Det här har han gjort. Han är stor. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Tack Roland för att du har delat det här med oss. Och öppnat upp det här för oss. Gett oss lite grann ytterligare insikt i det här outgrundliga.